Tack så mycket för välkomsthälsningen. En glädje för mig att få vara här i Skänninge igen, ska jag säga. Det var 4 år sedan sist. Och det var den första samlingen vi hade. Det var roligt. Så det är stor glädje att få möta er allesammans. Jätteroligt att få möta Ingvar. Ingvar blir man glad vad man ser. Ingvar har varit hos oss vid flera olika tillfällen och haft möten och bistått oss med tolkning också. Jag skulle vilja påminna om ett bibelord. Det är så som jag ljudligt har fört ut här att jag har blivit förkyld. Ingmarie som vi jobbar tillsammans i församlingen. Hon tycker att jag är duktig på att tala om att jag har fått förkylning. Så att alla vet om det. Ja, så kan det vara. Ja, vi har ju haft möten här nu hela dagen och med början igår kväll. Och många fått lyssna till mycket gott och mycket intressant och mycket som är viktigt. Jag tänker på allt detta och sen nu jag ska tala här ikväll för alla er som har lyssnat hela dagen. Då kan jag inte låta bli att tänka på en händelse jag var med när jag var predikant i Kronobergs län. Jag var med på en begravning och som ni vet i Kronobergs län det var alla traditioner och seder skulle uppfyllas och vi hade haft begravning i Moheda, Philadelphia och så skulle vi till kyrkogården och så skulle vi gravsätta och så skulle vi tillbaka och så var det servering och det var mycket folk och det var många tal. Och efter någon timma på den där minnesstunden så är det en man som reser sig så säger han: nu är man tacksam för varenda ord som inte blir sagt. Och man kan nästan ha den där känslan när man, efter en hel dag så här så när vi har lyssnat och talat om varandra. Men jag tror inte att den atmosfären ändå är här som jag upplevde fanns där. Finns det ett nytt glas till mig, tror? Ja, tack. Ska jag dricka kannan? Vi ska läsa med varandra. Vi ska läsa Matteus evangelium kapitel 5. Vi ska där börja på den första versen. Och vi läser den fram till och med den 12. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, det ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Amen. Jesus, vi tackar dig att vi får stanna upp inför ditt eget ord. Tack Herre att du vill möta oss Herre i ordet. Jag ber dig också Herre om din heliga ande till hjälp så att jag talar evangelium med de rätta orden. Jesus, tack att du hjälper så i Jesu namn. Amen. Ja, det här som vi har läst med varandra, det är ju början på Jesu bergspredikan. Om ni har varit i Israel så har ni varit uppe på bergspredikans berg. Och där har man ju en fantastisk utsikt. Men jag hoppas också att när vi läser bergspredikan att vi ska se vilken underbar utsikt man får på vem Jesus är och vad han vill göra för oss. Vad handlar bergspredikan om? Ja, det handlar om buden, det handlar om moraliska, etiska regler och så vidare. Och man kan säga många saker. Men jag skulle vilja påstå att det handlar först och främst om frälsning. Om den frälsning som Jesus har berett åt oss. När man läser bergspredikan så möter man en realistisk syn på människan. Man ser människan i bergspredikan med alla sina svagheter och brister. Vi möter människan i hennes vrede som förgår sig. Vi kan läsa om människans tankeliv och människans begär. Människans olika handlingar, om religiositet, ja till och med om böneliv och människans sätt att bekymra sig och oroa sig. Det är en realistisk bild som vi möter när det gäller hur människan är. Här i inledningen så möter vi också särskilt betoning på saligheten. Och det som ord som används är ju ett ord i grekiska som syftar på den gudomliga glädjen. Inte på världslig glädje, den där glädjen som övergår, som har ett slut. Utan det här talas det om en glädje som springer upp från den eviga världen. En glädje som är starkare än vad den här världen i egentlig mening rår på. En glädje som kommer från Gud. Förr så användes det kanske det här uttrycket mer än vad det gör på senare tid. När man säger att en människa, hon blev salig. Och jag har förstått att då menar man har blivit frälst. När man, i alla fall under folkväckelsens tid i Sverige på 1800-talet, ofta använde det här uttrycket att en människa blev salig. Fattiga i anden. Ja, det handlar om en insikt om människans eget tillstånd. Det där som säger oss att vi har ingenting i oss själva att komma med inför Gud. Som liksom skulle räcka till för att bli en salig människa. Ibland är det ju så att vi tenderar att bli religiösa. Och vi tänker att vi ska göra så gott vi kan. Och vi ska försöka på olika sätt. De där tankarna ligger nog nära ganska många människor. Jag kommer ihåg när jag blev frälst i tonåren. Jag kom ju inte från någon troende hem eller någon troende familj. Då kom jag till en släkting. Och då hade hon hört att jag hade blivit frälst. Och då sa hon så här, jaså, sa hon. Du tror att du är bättre än vi. Alltså en tydlig missuppfattning om vad det egentligen handlar om att vara en kristen. Att vara fattig i anden. Jag tänker på ett annat ord som Jesus läser när han kommer i Nasarets synagoga i Lukas 4. Där läser han texten ifrån profeten Jesaja 61 kapitel. Han säger, Herrens ande över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. En sån underbar text, men ändå så blir det en sån våldsam reaktion. Där man driver Jesus ut ur staden och man vill stötta honom ut för berget. Vad var det man hörde och vad var det man lyssnade in? Jag tror att man hörde det som Jesus faktiskt sa. Fattig, bunden, blind och betryckt. Och när man lyssnade in detta så tog man det som en personlig anklagelse. Och det väckte folkets vrede. Och man försökte då att göra av med Jesus på något sätt. Men sanningen är den att du och jag, vi är fattiga, fångna, blinda och betryckta. Och sådana kommer vi till Jesus för att bli frälsta, halleluja. För några år sedan så lyssnade, jag tror det var Ingmar och jag, vi höll på att städa i Pingstkyrkan, så hade vi radion på för vi ville lyssna på Elis Lindqvist sommarprogram. Ni vet hon från Klara kyrka, diakonissan där. Och så berättade hon om sitt liv och det var ju oerhört dramatiska saker. Men så säger hon mitt i alltihop det här eländet och när hon berättar också om sin frälsning. Så säger hon så här: en människa måste nå sin botten. Och jag tror att det förhåller sig precis på det sättet. Det är att vi måste som människa måste komma till en punkt då vi känner att nu kan jag inte göra detta själv. Utan jag får komma som jag är, fattig i anden, för att bli salig, för att uppleva frälsning och förvandling. Saliga är det som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är det som sörjer. Det ska bli tröstade. Ja, tack. Det är inte slut än. Det som sörjer. Jag tror att texten syftar på att sörja över sin synd. Jag skulle vilja säga, det är ett friskhetstecken hos en människa när man sörjer över sin synd. Ibland säger människor, varför har vi ingen väckelse i Sverige? Ja, man skulle faktiskt kunna säga, därför det finns ingen synd. Men om man sörjer över sin synd, då är man nära Guds rike och saligheten. Jag läste en kändisintervju i en veckotidning. En manlig kändis i Sverige. Och han fick berätta om sitt liv och journalisten ställde frågor. Och han hade varit gift, jag vet inte hur många gånger. Och han hade nyttjat droger, han hade nyttjat alkohol. Och det räknas upp ett liv i sus och dus. Och så avslutade han med att säga så här: men jag ångrar ingenting. Jag ångrar ingenting. Det vill säga, det fanns ingen sorg över synden. Paulus talar om sorg över synden. I andra Korintierbrevet, i det sjunde kapitlet, kan vi läsa verserna 9 och 10. Men nu gläder jag mig. Inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Tänk vad underbart att det finns en sorg som är verkad utav Gud. En sorg över synden i våra liv, i ett människoliv. Jag tänker på två personer som vi möter i Bibeln. Och det är de där två rövarna som blev korsfästa tillsammans med Jesus. Den ene, han kände sorg över sin synd. Han säger: vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Denna upplevelse över sorgen, över synden, det blir för honom till salighet. Den andra däremot, han kände ingen sorg över synden. Det står att han skymfade Jesus och sa: är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Det vill säga, Jesus var inte användningsbar för honom och därmed ointressant. Tänk hur fördärvat ett människohjärta kan bli. Om det inte finns någon sorg över synden. Men nu säger Jesus i bergspredikan att saliga är det som sörjer. Det ska bli tröstade, halleluja. Vad fick han för tröstens ord? Jo, Jesus sa till honom, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset, halleluja. Tänk vilket löfte. Och jag skulle vilja säga till dig som sörjer över din synd. Allt vad du tycker du har felat och brustit och misslyckats med. Jag tänker på vad Sven Lidman skrev i sin sång. O salighet och gåtfullhet och Kristi törnekrona. Som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona. Halleluja. Jag tänker på ordet i första Korinthierbrevet om världens vishet. Den kan försöka på olika sätt. Man kan medicinera bort sorgen över synden. Man kan på olika sätt försöka lägga till rätta. Men det finns någonting som är större. Och det är den vishet som vi möter hos Jesus på korset. Halleluja. Där finns det salighet. Halleluja. Det är gåtfullt för världens människor. Men för den som har fått uppleva det. Och som har sörjt över sin synd. Där är det salighet. Halleluja. Saliga är det ödmjuka. Det ska ärva jorden. Det som är ödmjuka och som bekänner sin synd. Det står i Ordspråksboken. Den som döljer sina överträdelser och synder går det inte väl. Den som bekänner och överger dem, han får barmhärtighet. Nu måste vi läsa psalm 32, de första verserna. Där konung David har nedskrivit sin syndabekännelse. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Halleluja. Vad saligt, halleluja. Salig är den som har fått sin överträdelse förlåten. Halleluja. Att få träda fram i ljuset. Och bekänna sin synd och få uppleva förlåtelse. Jag tänker på den förlorade sonen som vi brukar kalla honom. Det står jag att han kom till besinning. Och det har sagts mig att det egentligen skulle kunna stå att då kom han till sig själv. När man talar med människor så en del de kommer aldrig så långt. De kommer bara till andra. Det är så mycket med de andra. Men tänk vilken nåd om man kan komma så långt som man kommer till sig själv. Och att man då kan bekänna. Och det gjorde han. Och har du tänkt på hans bekännelse? Han sa så här. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Det vill säga, synden är sådan att det är både mot människor men mot Gud. Och man måste träda fram och bekänna och klara upp med Gud. Men man får också göra det med människor. Vi läste här i texten också att saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Att ärva jorden. Jag skulle vilja säga att försöka behålla lite grann för sig själv. Det är att inte bekänna. Tänk på hur det var för Akan som vi läser om i Josua bok. Han försökte att stjäla någonting. Han skulle behålla någonting. Han skulle ha detta för sig själv. Och det är så med oss människor. att det finns vissa synder och vissa saker som vi tycker att det angår ingen annan. Det ska jag behålla lite för mig själv. Men tänk på denna Akan. Han försökte att smyga med detta ända till det blev uppdagat. Och då förlorades löfteslandet för honom. Jag skulle vilja säga att bekänna sin synd. Att säga sanningen och få uppleva att allt är ditt. Halleluja. Det gäller både här i tiden och det gäller för evigheten. Halleluja. Det är därför som bekännelsen inför Gud är nödvändig. Du blev fri. Halleluja. Prisat var namnet Jesus. Jag kommer ihåg en händelse när jag var också i Kronobergs län som predikant och Ingmarie var evangelist. Och då fick vi bete Gud, eller tog emot, tror jag, vänner som hade blivit frälsta på något LP-möte. Och det var en ung dam med sin nyfödda son. Och hon hade gjort övergrepp i rättssak, och det är ju allvarligt. Och jag skulle följa med på rättegång. Och så sa jag till henne att nu måste du säga sanningen. Nej, så jag tänkte ut en plan. Jag vet precis vad jag ska säga. Ja, så ja, då följer jag inte med. Du måste säga sanningen, annars så blir jag hemma. Ja, men du ska ju följa med och ta hand om pojken, nyfödda barnet där. Ja, men du måste säga sanningen. Ja, så jag lovar, jag ska säga sanningen. Och vi satt i rättssalen. Jag var barnvakt. Hon var satt där inför rätta. Och så skulle hon svara på frågor. Och hon sa precis som det var. Och så fick hon också tillfälle att berätta att hon hade blivit frälst. Vittnena skickades hem och de behövde inte säga någonting, utan de skulle överlägga om domen. Så blev vi inkallade. Och då säger domaren så här. Ja, sa han. Först och främst så vill jag gratulera till det nya livet. Och sen sa han. Ja, du har ju sagt precis som det var. Och vi har beslutat här, sa han i vår dom, att du får ingen påföljd. Det blev så saligt. Och när vi åkte hem i bilen så var det så att saligheten överflödade. Halleluja. Det är saligt att ödmjuka sig och bekänna. Halleluja. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Att hungra och törsta efter rättfärdighet. Jag skulle vilja säga att äga denna hunger och törst, det är en Guds gåva. Halleluja. Det är ett Guds verk i människa. Denna längtan efter Gud. Att bli så trött på sitt eget. Att bli trött på sig själv. Trött på sina egna försök och egna ansträngningar. Någon har sagt, det finns inget så vackert som rättfärdighet. Det är väldigt sant. Och det finns inget så anstötligt som egen rättfärdighet. Det är också sant. Jag tänker på farisén och publikanen som Jesus talade om. Vi känner till liknelsen om denna farisé som berömde sig själv och jämförde sig med den där publikanen och tackade Gud att han inte var som han. Men publikanen, han slog sig för bröstet och sa: förbarma dig över mig, syndare. Och Jesus sa att det var han snarare än den andra som gick rättfärdig hem. Det räcker inte med egen godhet. Det räcker inte. Jag var på ett stort möte en gång, sångarmöte med sångarpastorn Arthur Eriksson på 70-talet. Och då berättade han någon, jag vet inte om detta är någon egen erfarenhet eller om han hade hört det berättas för sig. Att predikanten blev kallad till en gumma som låg på sitt yttersta, en äldre kvinna. Och predikanten kommer dit Och då så börjar kvinnan, hon förstår hon är på sitt yttersta, så börjar hon att tala om sig själv och hon tycker hon berömmer sig då utav sin trohet och att hon har gått och hon har offrat och hon har gjort och allt och så vidare. Och predikanten, och det här sa att Erik som var massor med folk, det kommer inte nästan säga idag. Då sa han, till helvetet kvinna, till helvetet kvinna. Och hon blev förskräckt och han gick hem. Sen gick det några dagar, så blev han kallad igen. Och den här damen, hon såg sin synd och sin ovärdighet. Och då sa predikanten, till himlen kvinna, till himlen kvinna. Alltså det finns någonting utav detta att inte förtrösta på min egen godhet eller egna försök. Den rike ynglingen som kom och böjde knä inför Jesus och frågade honom, gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Då säger Jesus så här, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Och jag tycker att Jesus, han ger redan i de orden svaret på den här mannens fråga. Därför att det handlade inte om att den här mannen skulle hålla alla buden. Utan det handlade, frälsning, det handlade om Guds godhet, halleluja. Vad han har vunnit för oss, att det finns en rättfärdighet genom Jesu Kristi fullbordade verk. Och dit får vi ta vår tillflykt. Denna hunger och törst, den är nödvändig för att få uppleva saligheten som tillhör rättfärdigheten. Jesus, han vill möta detta behov och denna hunger och törst hos oss. Det står i Johannes evangeliet att jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag tänker på Romarbrevet 5:1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga så har vi frid med Gud. När vi lekte i skolan så brukade vi leka ta fatt. Det har alla lekt. Då brukade vi ha en ruta som vi märkte ut. Och sen hoppar man in i den där rutan, då hade man pax, sa man. Minns ni det? Pax, det är latin och betyder fred eller frid. Och så är det också, det finns en tillflykt för oss. Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud. Men bara om vi förtröstar på Jesus, annars blir vi jagade. Men det finns en rättfärdighet, det finns en salighet hos Gud, halleluja. Det är barmhärtiga. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Tänk vad underbart när man får möta frälsning. Man får bli frälst, förklaras rättfärdig, komma till tro på Jesus och bli salig. Då vill det också bli en förvandling i vår inre människa. Vi kommer bort ifrån självupptagenheten och blir barmhärtiga människor. Vilket underbart byte. Att få lämna den där självupptagenheten och istället få uppleva att Herren gör oss till barmhärtiga människor. Medmänniskor. Vet man att man har fått barmhärtighet så blir man barmhärtig. Jag tänker på konung David. Jag ska läsa ett bibelord i andra Samuelsboken. Jag tycker det är så gripande det där bibelordet. Det står där i andra Samuelsboken 9, den första versen. Därefter att David har blivit kung. Och han regerade nu över hela Israel, står det i det tidigare kapitlet. Sen säger han så här. David frågade, finns det ännu någon kvar av Sauls hus som jag kan visa barmhärtighet mot för Jonathans skull? Och jag ser att i den här nya översättningen står det godhet. Finns det ännu någon kvar som jag kan visa barmhärtighet emot? Som jag kan visa godhet emot? Halleluja! Jag tror att det är så med denna barmhärtighet och godhet att den söker efter ett tillfälle att få tjäna sin medmänniska. En barmhärtighet som tar tag i barmen i hjärtat. Att få tjäna, att få göra någonting för någon annan. Det var detta som konung David upplevde. Han hade fått så mycket barmhärtighet och fått uppleva Guds godhet i sitt liv. Och då blev hans första fråga när han hade fått komma till makt över hela Israel. Finns det någon kvar av Sauls hus som jag kan visa barmhärtighet emot? Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Jesus, han talar bland annat i Matteus 13 om att man kan se utan att se. Matteus 13:13-15. Jag talar till dem med liknelser eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå. Och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag kan få bota dem. Amen. Varför såg de inte? De såg, ändå så såg de inte. Jo, Jesus säger så här att det beror på hjärtat. Det har med omvändelsen att göra, säger han, så att jag får bota dem. Jag tror att det renhjärtade, står det här, saliga det renhjärtade, det ska se Gud. När jag läste det här bibelordet så tänker jag så här. Att se Gud i det han gör. Det var så. Det är det som är också Jesu poäng. De såg, men ändå såg de inte. De såg Jesus. De såg hans under. De såg vad han gjorde. De hörde han tala, men ändå så såg de inte. Jag tror att Gud ska hjälpa oss så att vi må ha rena hjärtan så att vi ser Gud. Det finns ju flera exempel i vår bibel när det gäller detta. Jag tänker på Elias kamp på Karmel, den här uppgörelsen. Vem är det som är Gud i landet? Vem är det som är Gud? Och det var många. Utan dessa, de hade blivit förblindade. Man såg inte. Vi känner till vad som hände där på Karmel och elden faller. Och många inser, men andra vände sig också bort. Och vi följer profetens kamp. Och sen kommer det där tillfället med regnet och profetens tjänare. Och Elia, han hör regnet. Men tjänaren, han hörde ingenting. Och han skickade ut tjänaren och han tittade, han såg ingenting. Han tittade flera gånger, han såg ingenting. Till slut ser han ett litet moln. Som en mans hand, står det. Jag tror att det här är viktigt för oss i vår tid. Att Gud må hjälpa oss, att vi får ha ett rent hjärta så att vi ser det som Gud gör. På samma sätt kan vi läsa om när Jesus var född. Det var många, de såg inte. Men Simeon i templet såg det. Det var många i templet som rörde sig. Men de såg inte. Men Hanna, som tjänade Gud med bön och fasta dag och natt, hon såg det. Jag tror ibland att det finns så mycket i ett människohjärta utav både ambitioner och ärelyssnad och högmod och så vidare. Och det kan bedra oss så till den milda grad. Så vi ser inte vad Gud gör. Därför är det så viktigt att vi må ha ett rent hjärta. Och att vi får känna denna salighet och glädje i det som Gud gör. Halleluja. Halleluja. Jag upplever att det är väldigt viktigt för mig. Och jag tillsammans med en annan person kom överens om när vi läste den här texten. Vi behöver be Gud, både du och jag, sa vi, om ett rent hjärta. Så vi ser vad Gud gör. Saliga är det som skapar frid. Det ska kallas Guds barn. Det står i flera andra översättningar och jag tittade lite grann på det där ordet. Skapa frid. Det står översatt. Jag såg att Helge Åkesson hade det. Jag såg att Bo Gertz hade det. Fridsstiftare. Att stifta frid. När jag tänker på det där ordet fridsstiftare, då tänker jag att man på något sätt har en slags medlarroll. Om man ska stifta fred eller skapa frid och fred och vara en fridstiftare, då har man någon form utav medlarroll. Jag tänker på ett ord som ofta jag har stannat inför i bönemöten, som jag tycker talar om det. Det står i Lukas 11. Och det kan vi läsa från den femte versen. Jesus sa till dem: om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: käre vän, låna mig 3 bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram åt honom. Vi kan stanna där. Jag har ingenting att sätta fram åt honom. Tänk, här är 3 vänner. Det är en som är vännen framför andra vänner. Min vän. Och så är det också en vän till mig som kommer på besök. Och jag har ingenting att förmedla till den. Jag behöver komma i förbindelse och ta min tillflykt till han som är vännen framför andra vänner. För att få någonting som jag kan ge. Så på det sättet har jag liksom kopplat ihop det här. Och jag tror att det är precis det som är syftet med det här bibelordet. Tänk att du och jag, vi kan få vara någons vän. Och vi kan ta den människans behov på allvar och involvera vår vän framför andra vänner. Jag tänkte, vi läste här om konung David precis. Det står att till honom kom alla som var i något nödläge. Alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda. De kom och slöt sig till konung David. Det finns så många människor som är missnöjda, som har fordringsägare, som jagas utav alla makter och krafter. Men vi har en vän framför andra vänner och vi kan få vara med och koppla ihop detta så det blir ett fridstillstånd i människors liv och hjärtan. Vi kan få vara med och förmedla någonting. Vi kan få vara fridstiftare. Så att människor får det rätt med Gud och blir himmelska medborgare. Medborgare i Guds rike. Halleluja. Jag kommer ihåg. Jag var predikant i Spånga. Vi hade många latinamerikaner. Och det var väldigt roligt med dem. Och de är så osvenska. I alla fall de första åren. Och då så, vi hade möte. Så skulle vi ha en bönestund. Så är det en syster där i församlingen som är från Chile. Och så reser hon sig upp och så slår hon ut med handen så här. De här vännerna som sitter här på bänken, det är mina vänner. Vi städar på samma ställe. Och de har kommit hit här idag på möte. Nu ska vi be att de får möta Gud i det här mötet. Jag tyckte det var underbart. Det var ju nästan som man satt i halsen som svensk. Men tänk att man kan få, hon kunde få vara en vän. Och hon kunde koppla ihop det med han som är vännen framför andra vänner. Hon var en fridstiftare för Guds rike. Halleluja. Saliga de som blir förföljda, läste vi. För rättfärdighetens skull. Det finns ju många olika slags förföljelse. Ändå så verkar det som att det här med förföljelse och framgång för Guds rike, det verkar liksom gå tillsammans på många sätt. Saligt med förföljelse, kan det bli det? Ja, vi brukar ju läsa Apostlagärningarna 16 om Filippi fängelse. Och där i det innersta rummet bland de där som satt med fötterna i stocken, där var det stor salighet och glädje. Där prisade man Gud, Paulus och Silas. Och det var mycket lidande och förföljelse. Men det verkar som att det fanns en mening med det. Därför att det tycktes, när man läser texten, som att det var därför att Gud ville ha tag i fångvaktaren och hans familj. Tänk att vi kan få uppleva förföljelse för människors frälsnings skull. En sån förföljelse tror jag att man kan också få känna att den här saligheten kan få brusa fram och hjälpa oss att behålla frimodighet och tro mitt i kampen och förföljelsen. Paulus, han såg en makedonisk man. Jag tror det var Ingmarie som talade om detta en gång. Och tänk att hon sa så här: tänk om det var den mannen som Paulus såg. Fångvaktaren. Ja, det kan ha varit på det sättet. Och han fick lida, Paulus där och Silas. Men det hade med sig en underbar konsekvens. Det blev frälsning. Ja, det finns många olika sorts förföljelse. Det finns förföljelse i det här moderna konsensussamhället som gör att man kan känna sig ensam. Det sa Elia också. Herre, jag är ensam kvar. Och det är också en slags förföljelse. Men jag tror att det finns inget annat att vänta sig. Därför att Jesus, han nämnde om profeterna, och de var också ofta ensamma i sin kamp. Och jag tror att man måste kanske vara förberedd på att man vid olika tillfällen många gånger kan få uppleva förföljelse. Men det finns en salighet i detta, och det är att du är inte lämnad ensam. Jag läste en gång om en man, han hade en önskan att han skulle få gifta sig. Men så tänkte han så här: jag ska i alla fall se till så att vi har ett hem. Så han byggde huset. Han inredde. Och när han var klar med allt det här, så träffade han en kvinna som han så småningom också gifte sig med. Men när de hade gift sig, så det första de gjorde, det var att de skulle företa en bröllopsresa. Men bara efter någon enda dag på den här bröllopsresan så får han ett telegram. Och då står det i telegrammet: ditt hus har brunnit ner till grunden. Allt tycktes ha tagits ifrån honom. Men då säger hans hustru så här: var inte ledsen. Vi har ju varandra. Och jag tycker det är någonting av det där som Jesus också säger till oss i förföljelsetider. Var inte ledsen. Vi har ju varandra. Om du än får uppleva förföljelse och lidande, var inte ledsen. Det är Jesus och du, halleluja. Och han ska ta hand om både dig och mig och hjälpa oss även om det är kamp. Nu har jag sagt lite grann om 8 stycken olika salighetsprisningar. Och det kanske är så att det finns en hel del salighetsområden att inta för oss. Sen tror jag på en annan sak också. Jag noterar att varje mening som Jesus säger, saligprisning, så börjar det med saliga. Tänk om det hade stått så här istället: det som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket, det ska bli saliga. Men det börjar med saliga är det som är fattiga i anden. Det verkar alltså som att Jesus tänker sig att här finns en fattigdom som samexisterar med en rikedom. Och jag tror att det är precis på det sättet som Jesus vill säga det till oss. Det finns en salighet som går tillsammans, som vandrar tillsammans med fattigdom i anden, med sorg över synden, med ödmjukhet, med hunger och törst efter rättfärdighet, med barmhärtighet, med renhjärtenhet och förföljelse. Det samexisterar. Och i detta ligger löftet om saligheten och uppfyllelsen. Amen. Jesus, vi tackar dig för din rika nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig Jesus för att vi får kallas Guds barn. Vi tackar dig Jesus för att du har gjort oss saliga. Herre, vi kan inte nog tacka och prisa dig för detta. Tack Herre att vi får uppleva detta för varje dag. Halleluja. Tack för din välsignelse. I Jesu namn. Amen.